åtminstone inte när jag gick i skolan så pratades det om ADHD. Det är ju en ganska ny diagnos. Inte hade jag hört talas om dyslexi eller dyskalkyli heller när jag själv gick i skolan. Och inte pratar man ju heller om att elever kan ha beteendeproblem på grund av psykiskt illamående, utan liksom allt dåligt beteende, all inlärningssvårighet, eller liksom att man, ska vi säga, att man presterar lågt, man skrev under i prov, allting liksom berodde på att eleverna var ouppfostrade eller lata.
Tanja Östman började som skolgångsbiträde och arbetade med pojkar i ettan och tvåan som hade koncentrationssvårigheter och beteende- och inlärningsproblem och som ofta hamnade utanför klassrummet, ändra för att de störde eller blev störda. Tanja Östman säger att hon tyckte om, hade tålamod med och blev nyfiken på de elever som många blev irriterade på. Varför gjorde de som de gjorde och hur skulle man kunna stödja deras inlärning? Allt sånt som hör till specialpedagogiken. Hon sökte in till speciallärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. En utbildning som var krävande men som också gav många insikter.
Jag lärde mig då till exempel att många elever som har dyslexi, alltså som har medfödda läs- och skrivsvårigheter, så de kämpar mer än de som inte har det men ändå presterar sämre. Och att de behöver få olika redskap, få hjälp, få både träning i att bli bättre läsare men också få olika kompensatoriska hjälpmedel som stöder deras skolgång. Och allt det här så är viktiga saker som de som då går till klasslärare egentligen inte får med sig i sin klasslärarutbildning. De har en obligatorisk kurs i specialpedagogik. Och jag har då hållit den kursen i några års tid och tycker att jag har en viktig och meningsfull uppgift där att lära ut så mycket som möjligt i en kurs om att det finns olika behov och också uppmuntra dem att läsa, ta extra kurser i specialpedagogik.
Tanja Östman arbetar nu sedan 6 år som universitetslärare i specialpedagogik vid Åbo Akademi. Före det arbetade hon själv som speciallärare. Hur har då själva utbildningen av speciallärare utvecklats?
Man kan väl säga att det har skett en process under de senaste 40 åren i det här. Och det stampar ju aldrig på ställe, utan nu när jag är anställd inom speciallärarutbildningen som universitetslärare i specialpedagogik sen 6 år tillbaka, så har jag också varit med i den här diskussionen kring vad det speciallärare, blivande speciallärare behöver i sin utbildning och hur den ska byggas upp. Då måste man tänka att det är inom ramen för vår akademiska utbildning som är väldigt styrd då uppifrån från statligt håll. Vad som ska ingå för att man ska få den här lärarbehörigheten och inom ramen då för våra 300 studiepoäng som då motsvarar cirka 4,5-5 års studier om man studerar på heltid, så har vi ju då att man får automatiskt en klasslärarbehörighet och då studerar man alla de här ämnena som man läser i skolan. Och det är exakt samma innehåll som klasslärarstuderande läser också. Och sen så har vi ju då pedagogiska studier som båda de här är då 60 studiepoäng var. Och för att få den här, att man har läst pedagogik och få lärarbehörighet. Och sen så har vi då sånt som då kallas för forskningsmetodik. Man ska lära sig att läsa forskning, att skriva vetenskapligt. Man skriver både en kandidatavhandling, magistersavhandling och läser kurser då som hänger ihop med det. Sen då utöver det så har vi då olika kurser där vi har en viss frihet då att variera innehållet. Specialpedagogiska kurser. Så vi har ett paket på 60 studiepoäng som är det här behörighetsgivande för speciallärare då med olika specialpedagogiska kurser. Och Och det är ju de som kan vara ganska så här levande, där vi tillsammans inom ämneutbildningen då funderar på kursbeskrivningar, och den som håller kursen då följer de här kursbeskrivningarna, men har ju förstås en viss frihet att göra det på sitt eget sätt. Och här har vi då sett förstås att det talas ju nu för tiden mera än tidigare om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Där har vi då ADHD och sen hela det här autismspektrat, där man kan ha allt från grav autism, som betyder att man kanske inte ens kan tala, till det andra ytterligheten att man har då autistiska drag och man kanske har särskilda områden där man är extra begåvad, men man har svårt med till exempel social interaktion och läsa av andra och kanske högkänslighet och sådana saker som kommer med in i bilden.
Det här är alltså sånt som utbildningen av speciallärare tar fasta på, liksom den också tar i beaktande att socioemotionella svårigheter ökar, liksom olika beteendeproblem. Utbildningen vid Åbo Akademi i Vasa kommer nu att lägga mer fokus på just de här sakerna, berättar universitetslärare Tanja Östman.
Istället för att ha det som en del av en kurs som vi haft tidigare, så har vi då från hösten kommer vi att ha en ny kurs som handlar just om bemötande av om beteendeproblematik. Sen så har vi ju då kurser som handlar om funktionsnedsättningar. Idag så använder vi ordet funktionsvariation för de här kurserna. Och där kommer vi då in på de här vanligaste funktionsnedsättningarna som man kan stöta på. Där har vi olika typer av utvecklingsstörningar, både fysiska och sen just som jag sa det här neuropsykiatriska. Och det kan vara syn- och hörselnedsättningar och sånt som inte är helt ovanligt heller. Sen så har vi skilda kurser då om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter. Det är så att det är ganska många elever som också kämpar med de här sakerna, som inte har liksom på det viset annars problem med sin skolgång eller med sin hälsa eller liksom med sitt beteende eller sitt psykiska välmående, utan det är som man kallar det då specifika inlärningssvårigheter. Att det är liksom avgränsat till exempel i matematik, att man har till och med kanske dyskalkyli som en medfödd funktionsnedsättning där man har väldigt svårt med antalsuppfattning och att jobba med tal och sådär.
I och med att det är så stor variation på de problem som barn kan ha, är det vettigt att man har alltid samma utbildningspaket då? Jag tänker att är det vettigt att en speciallärare både kan ta hand om de som har svåra diagnoser samtidigt som de också ska kunna ta hand om de som har helt så här vanliga, om vi säger så, läs- och skrivsvårigheter. Att vore det inte bättre att man skulle ha två olika riktningar, så skulle man kunna fördjupa sig ännu mer?
Alltså det där är en väldigt bra fråga, och det är ju någonting som diskuteras både inom personalen och liksom med så här större i media kanske och bland studerande. Och ett svar är ju det att Svensk-Finland är smått. Alltså det handlar ju om resurser. Att kan man börja utbilda speciallärare med olika inriktningar? Hittar man de kompetenserna sen när man behöver till en skola? Att vi behöver en som är specialiserad på läs- och skriv- och matematiksvårigheter. Här behöver vi en som är specialiserad då på grava utvecklingsstörningar. Här har vi en som har inriktat sig då på just de som har synnedsättningar, hörselnedsättningar eller CP-skador och så här olika till exempel beteendestörningar. I Sverige så har de ju mera en sån speciallärarutbildning där man läser lite flera studiepoäng av en viss inriktning. Men att som du säger, man blir ju inte expert på någonting på det viset att man har läst väldigt mycket om en sak. Men det finns ju en viss ändå valfrihet när man har blivit antagen och man själv vet vad man vill, vad man är intresserad av. Så har vi 25 studiepoäng. Valfria studier, det motsvarar 5 kurser. Där kan man ju då försöka hitta kurser då inom något annat universitet, inom öppna universitet eller inom vårt eget universitet vid Åbo Akademi. Och man kan också välja att man skriver både sin kandidat och sin magistersavhandling om det ämne som intresserar. Sen kan man då i och med sin praktik, vi har 4 obligatoriska praktiker som är då cirka 1 månad per praktik. Den sista praktiken så kan man, den avslutande praktiken, så kan man ju också vara inom någon specialskola till exempel. Och sen har vi en valfri praktik där det är ännu friare tyglar. Man kan jobba inom någon organisation. Vi har ju till exempel Lärum i Vasa som ger ut specialpedagogiskt material, olika böcker och sådär, och hjälpmedel. Och ja, det finns alla möjliga sådana alternativ. Så till en viss del kan man fördjupa sig, men det är klart att nu kan det ju också upplevas som lite spretigt. Och jag vet att en del studerande under sitt 4:e, 5:e år så kan de känna en viss sån här osäkerhet att kan jag nu det här tillräckligt bra? Att ska jag klara av att jobba med såna och såna elever? Sen har man hört då, när de har varit några år ute på fältet och jobbat som lärare, att de har på något vis i efterhand sett fördelarna med upplägget av den här utbildningen. Att det har varit lite kämpigt att lära sig forskningsmetodik och att skriva en avhandling. Och de har liksom måste lära sig om allt möjligt. Och det är ganska krävande utbildning på det viset. Men de har ändå sett liksom fördelarna med det, att man ändå har fått en inblick i många olika saker. Så att visst har det sina utmaningar. Men ändå tror jag att det är helt rätt med det upplägget som vi har nu. Men att vad jag har förstått så i finskspråkiga Finland så har de egentligen samma grunder för sin speciallärarutbildning. De har kanske lite mera valmöjligheter av kurser och på det viset inom de här valfria studierna och inriktningar på det viset. Som med allt annat inom finska Finland att vi är lite mer begränsade här.